Hej och välkomna till avsnitt 201 av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Robert Skowronski som är erfaren A&R och jobbat på Warner Music i över 10 år, nu delägare i Imperial. Robert har en otroligt lång erfarenhet av Melodifestivalen just, där han har jobbat med över 100 artister och bidrag på något sätt. I år jobbar han med 3 av bidragen som är med i final. Vi pratar just om processen bakom att få med låtar i Melodifestivalen, arbetet som leder upp till deltävlingarna och om det finns en risk att musiken blir för generisk för att passas in i ett format som Mello. Något vi också pratar om är tankar kring att jobba med själva musiken hos en artist versus varumärke och personan för att bygga en karriär. Det här och mycket mer i avsnitt 201 av Musikbranschpodden. Välkommen till Musikbranschpodden, Robert Skowronski.
Tack så jättemycket.
Kul att ha det här.
Trevligt att få vara med.
Ja, ja men efter många år, eller vad ska man säga?
Ja, nej, men det har blivit några år i musikbranschen, så kul att äntligen få inbjudan.
Ja, sorry, du nämnde 2002.
Ja, 2002 kom jag in i musikbranschen när jag blev signad som artist faktiskt till Warner. Så att det är några år nu. Sen har liksom min roll sett ut på väldigt olika sätt sen dess. Artist, signad artist, sen fick vi kicken av skivbolaget. Då blev jag musikalartist, gjorde väldigt många stora musikalproduktioner, dansade i Mello. Skapade en ny popgrupp och fick några hits i Östeuropa, blev signad på licens i Sverige, och sen gick jag en managementutbildning och hamnade som anställd på EMI. Och så småningom på Warner, där jag har varit de senaste 10 åren fram tills i höstas när jag gick in som delägare i bolaget Imperial. Så det är några år nu.
Bra sammanfattning, det här gillar jag. Jag brukar ställa frågan oftast i poddet, men ta det ganska kortfattat då. Det här var kanonbra, 22 år av liksom...
Exakt, på en minut. Men jag skriver ju väldigt mycket presentationer och biografier av våra artister. Så jag är van vid att korta ner det, det ska vara effektivt idag.
Ja, men det är helt rätt, jag gillar det verkligen. Och... du nämnde så här att ni fick kicken från skivbolaget.
Ja.
För att ni inte levererade, eller var det att det
inte... Jag vet inte varför, men jag kommer ihåg den här rubriken fortfarande från en kvällstidning. Så här, Supernatural får sparken av skivbolaget. All Supernatural heter ju gruppen som jag var med i. Jag var med i ett CV-format som heter Popstars. Som var föregångaren till Idol. Där man bildade en grupp. Och då vann jag programmet tillsammans med 4 andra. Och första priset var skivkontrakt. Så att det gick ju väldigt, väldigt fort, och det var sjukt kul och lärorikt. Men lika fort som det gick upp, lika fort gick det ner sen. Jag tror inte de riktigt hittade ekonomi att fortsätta efter första plattan. Trots att den med dagens ögon sålde sjukt bra. Jag tror vi var uppe i över 40 000 sålda ex och sjukt mycket spelningar. Och det byggde verkligen en bra start och grund för mig i musikbranschen.
Utifrån det perspektivet att ha varit artist och nu jobbar med artister, vad finns det liksom några guldkorn som du tar med dig kring att så här, förståelsen för artisterna till exempel, där du, att du har varit i deras situation?
Ja, men alltså självklart, ja. Och jag märker att många artister under åren har uppskattat att jag förstår liksom det tänket. Hur är det att vara i studion? Hur är det att vara på turné? Jag har liksom förståelsen för hela processen. Så att självklart så har det hjälpt. Och jag tror att många artister har uppskattat att jag har liksom, att jag har den erfarenheten.
Ja, men grymt. Vi ska prata massa grejer, och framförallt det mest vad ska man säga, det mest aktuella är väl Mello nu, som sagt då. Vi spelar in det i måndag. Det var sista vad säger man,
femte deltävlingen
i lördags, vilket gick bra.
Det gick superbra för oss. Jag var där med Dina som gick till final. Otroligt kul. ett fantastiskt gäng att jobba med, både artisterna och hela teamet runt. Så att det var bara att njuta. Ja. Och det blev ett riktigt, riktigt bra nummer också. Jag är väldigt så här, eftersom jag själv har varit artist, så är jag så sjukt insatt i numren, att det ska bli bra. Så, här. Så att när vi får till det, så, ja, så blir det extra kul.
Hur pass insatt då? För jag tänkte fråga dig just, ja, men, och koppla då till förra veckans, liksom, allt från genrep till, eller om man backar ännu mer, det är väl uppbyggnaden av själva numret och det är låten, ja. Och hur pass involverad är du som A&R i ett sånt?
Ja, men vi kan ta det från början. Ja. Jag jobbar ju otroligt mycket med Melodifestivalen för att jag älskar formatet. Och jag har också, jag dansade en gång i tiden i Melodifestivalen 2007, mm. för att vara exakt, bakom Jimmy Jansson och alla och Elin Lanto. Mm. Så det var liksom min väg in i hela den världen, och redan då så tyckte jag det var fantastiskt kul. Och sen några år senare så kom jag tillbaks och började jobba bakom artisterna. Men jag älskar att vara involverad i hela processen, från det att man har möten med låtskrivare och börjar prata om idé och vilka artister som ska skickas in, till det sen att få fram den perfekta låten, skicka in den, och sen förhoppningsvis få med den och börja liksom planera hela release, liksom planen, alltså innan Melodifestivalen, hela den perioden, där man liksom bygger väldigt mycket av akten och bygger själva uppträdandet. Mm. Då sitter jag med i alla möten med SVT och artisten och planerar hur varje nummer ska utformas. Okay. Så först har vi ett, så fort artisten är klar för Melodifestivalen, så har vi ett första planeringsmöte. Jag, artisten, eventuellt management och SVT-produktionen. Och då är det bara högt och lågt, kasta ut idéer.
Då är det liksom ett tomt vitt papper som man börjar med.
Vitt papper. Artisten får säga om hen har en vision kring numret. SVT får säga vad de tycker. Jag får säga vad jag tycker. Och sen börjar vi liksom sortera ut i det där och kasta bort vissa idéer, kanske få in nya, och ja, det är en process som pågår några månader. Mm. Men det är fantastiskt kul sen att då åka ut på själva deltävlingen och se allting verkligen ta form, för innan dess så är ju allting på papper. Mm. Och vi kan ju liksom, vi har ju inspirationsbilder och moodboards och så vidare och så vidare, men det är sen när man är ute på liksom första repet på den riktiga scenen som man ser, och då är det antingen så känns det på första repet, yes, det här kommer ju bra, eller så får man total panik och bara, okej, det här blev inte alls som vi hade tänkt oss, och då finns det liksom extra mycket jobb att göra. Jag har varit med om så många situationer, men det är det jag älskar. Alltså jag älskar när man är där ute, när det är skarpt läge. Liksom. Mm. Om 3 dagar är direkt sändning, min artist ska gå vidare, helst direkt till final. Nu jäklar ska vi få till det så bra som möjligt. Liksom.
Mm. Och hur under de här dagarna då, säg en del tävling som Karlstad nu, som i veckan som var, hur mycket jobbar du där, och hur på vilket sätt jobbar du med artisterna? Vad gör du för någonting under dagarna, så att säga?
Ja, men oftast, vi har ett helt team som består ofta av mig och så en produktchef och en PR-person, eller så är produktchefen och PR-personen samma. Och sen ofta en stylist med, körmänniskor, om vi har externa med, kanske extra dansare. Jag är någonstans liksom spindeln i nätet och framförallt kring det kreativa. Så att jag får ju liksom frågor hela tiden på plats. Och vad tycker du, hur ska vi göra med det här? Vad ska vi göra för kläder på de här dansarna? Ser det här bra ut? Så att jag sitter med, när artisten repar på scenen, då sitter jag vid en tv-skärm och kollar utifrån liksom vad jag tycker och vad vårt team tycker. Och sen så går vi in i, efter repen så går vi in i viewing room tillsammans med SVT:s personal. Och där kollar vi igenom hur lät det först och främst. Vi kommer att kolla ljudet och säger till ljudteknikerna att ja, man kan göra den här justeringar. Vi vill ha mer reverb där, vi vill tysta ner det här, upp med kören. Alltså verkligen pill på pillnivå så att det ska låta bra ut i tvn. Mm. För det är tv-ljudet som är det viktiga. Arenan är ju en separat grej, men det är ju tv-tittarna vi gör det här för. Och sen så går vi igenom bilder och då kollar vi igenom repet och stoppar liksom när vi tycker att någonting ser konstigt ut. Och då kan det vara att jag tycker att något visst ljus kanske ska vara på ett annat sätt, och då diskuterar vi det med SVT, eller att en kameravinkel är fel, eller att man får för lite närhet till artisten. Vi behöver fler närbilder för att känna mer artisten. Så att jag liksom ser det från mitt perspektiv, SVT ser det från sitt perspektiv, artisten från sitt. Och förhoppningen är att vi tillsammans ska liksom komma överens och så att det blir så bra som möjligt. Men det är den processen. Alltså jag tycker just när man går in där, när det är skarpt läge i viewing room, jag älskar de stunderna. Jag tycker det där händer det så sjukt mycket. Just att ofta så ser man en otrolig utveckling från torsdagsrepet, som är det första repet med all teknik och så här, till sändningen. Det är kul också när man läser de här slagbloggarna och media som bevakar repen. Så skriver man, det var kaosrep, hur kommer det här se ut på lördag? Och sen händer det otroligt mycket på de här dagarna. Det är den processen som är väldigt kul, och jag får så här adrenalin påslag.
Hur många, har du koll själv på hur många akter du har jobbat med under de här 16 åren?
Jag försökte räkna för några veckor sedan, inte så att jag satt med papper utan bara så här ur huvudet. Jag tappade räkningen vid 100. Det är över 100. Det kan vara 120 kanske någonstans. Så det är en del.
Och då är det utspritt över 16 år?
Nej,
alla deltävlingar?
Det är väldigt koncentrerat de senaste 11-12 åren. Första året var jag som sagt med som dansare, så då hade jag inte hand om några akter. Sen var jag med som praktikant och körde PR. Och sen har det blivit mer och mer. Men senaste liksom, 12-13 åren, då har jag verkligen varit involverad i hela processen att ta fram låtar, jobba in och göra numren. Och där är vi väl uppe i en bra bit över 100.
Det är maffigt ändå.
Ja, men det har gått sjukt fort. Jag förstår faktiskt själv inte riktigt, men det har varit väldigt, väldigt kul. Många fantastiska minnen. Jag har haft ett jobb som är fantastiskt. Jag är väldigt glad att jag är inne i det här.
Berätta, gå igenom lite grann hur det skulle kunna se ut då. Du sa att du kickar igång låtskrivarna, alltså innan i juni, innan sommaren, innan semestern.
Exakt.
På vilket sätt då? Vad ska de göra? Ska de skriva låtar kopplat till Mello?
Precis. Nej, men jag börjar med att ringa runt och ta möten med låtskrivare, producenter i juni. Oftast med de här key-personerna som brukar vara involverade i Mello. Och då bollar vi idéer, och det är återigen högt och lågt. Det kan vara att jag vet att jag har några artister som kommer vilja vara med redan då, och säga till dem vilka namn jag har, så här, vad skulle du vara intresserad av att skriva till, hur skulle det kunna låta. Vi sitter och lyssnar på olika idéer och sådär. Det kan vara tvärtom, att låtskrivarna säger, jag har hittat en ny talang som vill göra en sån här låt, skulle det vara intressant för dig? Ja, men absolut. Eller nja, så här. Det är väldigt mycket liksom på idéstadiet i juni. Och sen så går ju många på semester i juli, men jag vet ju också hur låtskrivare funkar. Det är när de är på semester, det är då många idéer kommer, låtidéer. Så det kanske skrivs någonting redan då. Så ibland får jag ju några demos mitt under semestern som jag liksom tar ställning till. Men sen så fort alla börjar komma tillbaks i början på augusti, det är då liksom, då är det full fokus mot inskick, som oftast är runt 20 september.
Men där innan det bara, då kan det antingen vara att, som du sa, det finns en artist och sen så vill du hitta en låt till artisten.
Ja.
Men det kan också finnas en låt som behöver en artist.
Exakt.
Alltså en färdigskriven låt, så att säga.
Och allting handlar om att hitta the perfect match.
Yeah.
Och sen i vissa fall så hittar man direkt, men i vissa fall så tar det x antal låtar innan man är där.
Yeah.
Det finns ju artister där vi har liksom spelat in, testat 7, 8, 9 låtar innan vi har den låten. Och det känner man i magen. Det är så jäkla skön känsla när man har den där. När jag känner det och så ringer jag till artisten och artisten känner samma sak. Och då, sen försöker jag alltid testa den på någon annan också. Så här, min fru eller någon helt annan. Så här, vad tycker du om den här? För då får man ett ärligt svar. För ibland kan man tycka att någonting är fantastiskt och sen spelar man upp det. Jag spelar upp det hemma. Och så säger min 10-åriga dotter bara, tråkigt. Och då börjar jag så här fundera. Mina barn har faktiskt varit ett otroligt bra bollplank.
Bra referensgrupp för mig.
Ja, men verkligen. Så här, och min fru också. Min fru är egentligen helt... i grunden totalt ointresserad av Mello. Mm. Sen har hon tvingats in i det. Men hon har en helt annan musiksmak liksom.
Mm. Mm.
Men därför, hon säger alltid väldigt ärligt vad hon tycker. Och det är bra, den bästa feedbacken man kan få.
Och då är det för inskick som du säger, som liksom arbetet ska leda upp till så att säga.
Ja, och då måste jag ju inflika och berätta om vårt writing camp också, för ja. Vi har ju ett av de största writing campen som är andra veckan i augusti nere hos i Anders studios nere på Vällingebacken. Och vi har haft det campet i 7 år. Från senaste campet så kom 4 låtar med i Melodifestivalen och 3 av dem är i final.
Mm.
Och det råkar vara alla de 3 som jag nämnde innan, Liam och Maria Sur och Medina. De skrevs på campet andra veckan i augusti, Liam och Maria samma dag faktiskt, och Medina tror jag dagen innan eller dagen efter. Där hände det otroligt mycket. Vi hade förra året 29 låtskrivare och artister som bor på hotellet och studion där campet är, och skriver i 3 dagar. Man skriver 2 låtar per dag per person. Så, och jag går in och är nära direkt, så att jag är väldigt aktiv. Jag går in i studion och säger, nej, det där är inte tillräckligt bra, ni måste skriva om refrängen. Och då gör de det direkt. Mm. Så det är väldigt effektivt och kul sätt att jobba på. Och vi visste inte hur det skulle funka när vi gjorde det första året, men väldigt många som kom dit och uppskattade just den här ärligheten, att man behöver inte sitta i flera veckor och jobba på en låt som sen dissas.
Mm, mm.
Utan jag kommer in direkt in i session och lyssnar och säger, ja, men det här kan bli något, fortsätt, eller nej, tänk om. Och vi har alltid några artister på plats som är med och skriver, så att det blir direkt liksom, för låtarna skrivs för dem liksom.
Och det är de artisterna som ni siktar på att vilja ha med?
Ja, exakt.
Så, ja, ja.
Så nu de här, alla de 3 som är med i finalen som jag nämnde innan, alla var ju med på campet. Mm. Och där hade vi som mål att få fram hitten för Melodifestivalen.
Just det.
Och det hoppas jag att vi har fått fram.
Mm. Och då en jättevanlig fråga som jag får från låtskrivare.
Mm.
Det är, hur kommer jag in på såna här camps?
Mm.
Hur blir jag inbjuden? Eller hur får jag reda på vart de är? Eller hur ansöker jag?
Det bästa sättet att komma in på campsen och att komma in i liksom och komma in i de här sessions överhuvudtaget, för det är inte bara camps, det är ju sessions
precis.
Också. Det är att co-writea med folk som redan är inne i den sfären så att säga. Och saken är den att alltså man är alltid liksom ett mejl eller ett samtal eller ett möte ifrån att faktiskt få vara med och få chansen. För de här som jobbar med det här året runt, de letar också efter nya partners att skriva med. De vill ha liksom fräscht blod så att säga. Vi försöker alltid få in lite nya namn på vårt camp varje år för att vi vill ha förnyelse, nya idéer, inte bara samma gamla vanliga. Sen är det några som är återkommande, men vi har alltid några namn som är nya. Och med nya menar jag, det kan vara folk som aldrig har skrivit för Mello men som jobbar som låtskrivare.
Mm.
Eller till och med någon som knappt har skrivit några låtar.
Mm.
För det har vi också haft på våra camp. Så länge du kan komma med någonting till bordet, någon idé eller någonting som vi känner är intressant, så bjuder vi in de personerna. Men bästa sättet för låtskrivare idag är att teama upp sig med folk som redan är, för de har så mycket kunskap också. Det är ingen tillfällighet att vissa låtskrivare har flera låtar med varje år, för de har hittat nyckeln hur man ska tänka. De är så otroligt bra på det de gör. Och framförallt, de lägger ner extremt mycket tid. De lägger ner alltså, stora delar av sitt liv att skriva de här låtarna.
Mm. Om du får ge tips till, prata till mig som är låtskrivare. Mm. Vi låtsas att jag är det, jag är ju inte det. Men jag är sjukt sugen på att komma in här. Mm. Hur ska jag konkret göra? Vi pratar mail, vi pratar liksom, research, ta reda på det.
Nej, men hej.
Hey.
Först och främst så måste man ta kontakt.
Exakt.
Nej, men först, jag vill gärna lyssna på någonting som du har gjort.
Mm.
Och det kan vara vad som helst, det kan vara en jätteenkel demo. Så vad har du skrivit? Har du någon akustisk demo på någonting? Har du gjort någonting åt någon artist? Vem är du? Vad är din styrka? Är du bra på text? Är du bra på svensk text? Engelsk text? Är du bra på melodier? Kan du höra en bra hook?
Mm.
Jag vill veta mer om dig.
Mm. Ska jag beskriva det liksom?
Nej, men gärna. Alltså jag hör ju väldigt mycket på låtarna.
Ja.
Så att man vill ju gärna höra någonting vad personen har gjort innan.
Yeah.
Så att komma helt liksom från ingenstans utan att ha skrivit någonting innan, det är ju svårt. Utan du måste ha skapat någonting. Men det behöver inte vara någonting som har varit en jättehit, utan bara man får höra någonting som du har gjort i en studio med någon annan,
mm.
så att jag får en presentation. Och då kan jag ge tips. Antingen så kan jag säga att nej, men det är för tidigt, kom tillbaks nästa år, eller skriv något mer innan vi liksom innan vi kan ta in dig. Eller så ställer jag lite så här ledande frågor, så här, kan du tänka dig skriva på svenska? Och då finns det all möjlighet i världen att ta in dig och testa.
Mm, mm.
Men allting handlar också om så här, vissa passar inte att skriva i sessions och vara på camps. Det är många etablerade låtskrivare som aldrig åker på camps, för de tycker det är obekvämt. De sitter hellre i sin studio och skriver själva.
Mm.
Så det är inte för alla. Du måste känna efter lite som person. Och ibland kanske man inte ens vet om det är rätt för en förrän man har testat.
Nej.
Men alla låtskrivare funkar olika och beter sig olika i olika situationer.
Mm. Ja, det där är ju viktigt att säga, att det kanske inte är för alla.
Nej, och det absolut viktigaste är att kunna vara lyhörd och kunna lyssna på andra.
Mm.
Det finns inget värre än låtskrivare som kommer in i en session och tar över. Speciellt om man är ny liksom, för att man måste kunna lyssna på andra, och självklart ska man komma med sina idéer till bordet.
Mm.
Men man ska inte bara gå in och köra över. Ja. För jag vet, jag har ju liksom några exempel på låtskrivare som kanske tar över för mycket i sessions för sin egen del. Och oftast så får de inte till det på de här campsen. För att de är så bestämda redan innan att de vet bäst. De kan bäst.
Mm.
De kanske skulle tjäna på att lyssna på andra som är i rummet.
Mm. Mm.
För jag måste säga att de flesta som levererar hits både i Mello och utanför Mello är faktiskt personer som är sjukt bra på att ta in andra och som är riktiga teamplayers.
Mm.
Det är oftast de som går längst.
Säg att jag är antingen inbjuden eller har hittat en, liksom ett sammanhang där jag skriver med andra. Det behöver inte vara ett camp, det kan vara en session, det kan vara att jag börjar göra det. Men jag är så himla obekväm med att prata om splits och dealar och ersättning och hela den biten. Finns det några liksom tankar du har kring det? Att ska jag lyfta upp det? Jag pratar med flera som säger, men jag är jätterädd för att komma med ett avtal och skriva så här, jag ska ha den här splitten, eller samtidigt är jag väldigt mån om att jag faktiskt ska leverera, men jag är väldigt, väldigt liksom ödmjuk inför den delen att okej, det är klart vi splittar lika, eller jag kanske bara bidrar med det. Har du några rekommendationer för hur man kan tänka där?
Ja, det finns inget rätt eller fel i hur man ska göra med splittarna. På vårt writing camp så går vi in liksom med att alla som går in i rummet splittar lika.
Ja.
För vi hade lite diskussioner och lite disputer första åren. Så sen har vi satt en regel att så här, en i fyra pers som går in, då delar man liksom lika. Om det inte är någon undantag. För ibland kan det också bli fel när någon aldrig har skrivit en låt förut. Är en duktig liksom sångare eller sångerska och går in men har aldrig skrivit en låt. Ja, men då kan man ju liksom göra lite justeringar ju där. Men annars om folk har liksom skrivit tidigare och så försöker vi splitta lika. Men det där är så olika från fall till fall. Jag tycker inte man ska vara rädd liksom att ta upp det. Men man måste också känna av när man ska göra det. För att gå in i ett rum och ska börja skriva, det är inte heller så här läge att börja prata om split det första man gör. Speciellt om man inte har gjort någonting förut. För då kommer liksom de som är mer etablerade bara känna att vem är det där liksom? Man måste ha lite fingertoppkänsla. Jag skulle säga liksom att man i så fall går in, skriver den här hitten förhoppningsvis, och sen någon dag efter kampet tar kontakt med alla som var där och bara, hur tänkte ni kring splitten, och ställer liksom frågan ödmjukt.
Mm.
För att de flesta som vi jobbar med som är etablerare är ändå väldigt vettiga och skulle inte köra över någon, utan man vill ju liksom att alla ska få liksom ut sin, vad ska man säga, sin del och det man är värd. Så att jag har liksom väldigt sällan varit med om att det blir stora dispyter. Sen kan det bli diskussioner ett tag och lite obekvämt, men bara man liksom kör en öppen dialog. Men jag hade nog liksom, om man är ny och osäker, så hade jag tagit kontakt med de som var inne i rummet någon dag efter liksom att man har haft sin session. Sen självklart kan man, om man känner sig bekväm, försöka ta upp det innan. Men man får inte liksom förlora den kreativa processen heller. Man måste göra det i rätt skede. Det blir så skevt liksom om man går in i ett rum och du är oetablerad och så sitter du med tre andra som har haft massa hits förut, kanske vunnit Melodifestivalen eller haft en stor hit på Spotify, och så ska du börja kräva procent redan innan ni har börjat skriva låten. Den är klurig liksom. Det är verkligen så här, man måste känna av det rätt.
Vi pratade om det här med låtskrivare, och det oftast är många liksom samma låtskrivare i Mello och sådär. Finns det en risk att formatet blir bara samma som du sa, även om visst man vill ta in nytt blod med en form av nya låtskrivare, men finns det någon slags också kring förväntningen av att det ska låta så här, eller en låt ska byggas på det här sättet, eller att Melodifestivalen är ett maskineri för att forma hur musik ska låta i kommersiella liksom, syften. Förstår du vad jag menar? Finns det en risk att det blir för homogent på något sätt?
Jag tycker inte det, därför att det är bara att kolla på topplistan. Jag nämnde innan att Melodifestivalen har väldigt många tittare och sådär. Men kolla liksom på Spotify-listan senaste åren. Alltså, det har varit ett fantastiskt genomslag. Och då liksom, jag pratar inte bara liksom Loreen som faktiskt har fått en världshit. Hur många andra artister från Sverige har liksom fått den typ av stora hit liksom. Men om man kollar liksom, jag tror att i stort sett hela topp 10, eller i alla fall 9 av 10 låtar efter finalen förra året var liksom från Melodifestivalen. Så uppenbarligen så gillar ju folk det de ser och hör. Även om Melodifestivalen får en del kritik i media, just att det ibland känns generiskt och att det är samma låtskrivare. Ja, fast det streamar ju och det spelas på radio sjukt mycket. Det är mycket av det som händer i Melodifestivalen i februari och mars avspeglas sen på listorna och på radio, på tv ett halvår efter. Och många låtar lever ju ända till nästa Melodifestival. Så att jag tycker inte att det är någon fara att det blir generiskt så länge liksom låtarna verkligen händer och så länge vi ser tydligt att folk lyssnar på dem. För då gör vi ju någonting bra. Sen att det är samma låtskrivare, som jag sa förut, de som är återkommande i olika låtar, de jobbar extremt hårt. Alltså de jobbar med det här året runt. De åker på de här campsen, de sätter sig själva i sessions, de ringer mig hela tiden, de tjatar hål i huvudet på mig, och jag älskar det, det är det de ska göra. Det är ingen tillfällighet att de har flest låtar och flest hits. De har ju också flera låtar som inte kommer med varje år. Det är inte så att allt de skriver kommer med. Men de är otroligt duktiga på att hitta rätt också. De har hittat liksom nyckeln i hur man ska tänka. Och de är bra på att ta fram det bästa ur artisterna, skulle jag säga. Och så har det liksom, om man kollar tillbaks i tiden. Jag menar på 90-talet så var det ju också återkommande namn. Sen på 00-talet var det några andra. Nu är det helt andra. Det har verkligen så här skiftats från, vad ska man säga, om man kollar på alla 10-årsperioderna liksom, även tillbaks till 70-talet när Stickan Andersson regerade på topplistorna. Det har ju liksom varierats, men så här, jag är helt övertygad om att om 10 år så kanske det är några andra namn som är återkommande hela tiden, för att Man har liksom, vad ska man säga, sin tidsperiod när man, så här, när man också orkar hålla på som de gör. För det är extremt hårt jobb. Du sitter liksom dygnet runt. Men de är väldigt duktiga på det de gör. Mm.
Du som jobbar så nära artisterna, som jobbar med musiken, alltså som en produkt kan man ju nästan säga. Den ska ut, den ska lyssnas av en konsument på något sätt. Det finns ju, jag tänker, dina tankar kring hur artister bör eller bör inte använda sin kraft, sina kanaler för att påverka kring samhällsfrågor till exempel. Mm. Som är en ganska liksom, högt prioriterad debattfråga just nu. Att ska man använda sina kanaler som artist för att man har den reachen? Har man ett ansvar i det? Vad är det som säger att man har ett ansvar i det när det är musiken, men musiken påverkar andra delar av samhället? Har du några tankar kring det?
Ja, nej men jag tycker ju såklart att det är så här, det är upp till varje artist egentligen att bestämma hur mycket man vill och inte vill. Vi kan aldrig tvinga fram något som liksom skivbolag eller management eller så, utan det är verkligen upp till varje artist. Det som jag kan tycka att vissa, eller nej, många artister gör fel, att de ger sig in i samhällsdiskussioner som, där de inte har någon aning om vad, de har ingen liksom bakgrundskoll. De har, det enda de har liksom kollat upp det är lite inlägg på liksom Instagram. Nej, men nu är jag väldigt så här, du vet, generell, men så här, ska du ge dig in i ett viktigt ämne liksom, som samhällsfrågor, då måste du ha liksom riktigt ordentligt bra koll. Om du inte har koll på det ämnet som du ska prata om, prata inte om det. För att du kan ju förstöra så sjukt mycket, och det är liksom informationen tolkas på så många olika sätt idag också. Och jag har liksom haft flera exempel under åren där artisterna har uttalat sig i frågor som de inte borde ha uttalat sig i. Och det skapar först och främst problem för artisterna, men sjukt mycket problem för oss som jobbar runt omkring. Det tar liksom tid att städa upp sen. Så att jag är absolut för att artisterna ska engagera sig om man har något att säga, om man är påläst om just det ämnet, men gör inte det om du inte har ordentligt koll och vet verkligen liksom bakgrunden, för då sätter du bara dig själv i skiten. Då är det bättre att låta bli och behålla sina åsikter för sig själv liksom. Så att det där är sjukt känsligt, men mitt tips är liksom, tänk igenom innan du ger dig in i diskussioner och debatter och sådär. Men självklart, har du så här, brinner du för ett ämne och du har liksom en fanskara och följare och du vill hjälpa till, alltså självklart ska du göra det. Det är inga konstigheter om man har den möjligheten. Men det beror på ämne och framförallt på hur mycket du kan om ämnet. För du kan också, vi har sett flera exempel liksom senaste åren, inte bara artister utan profiler överhuvudtaget som förstör sina karriärer liksom genom att ge sig in i fel liksom forum.
Jag tänker så här, också kopplat till din, alltså arbetet som A&R, att arbeta med att ta fram musik och artister och matcha, och det är liksom mycket paketering, det är mycket byggande på något sätt. Hur mycket väger du, jag vet att det är såklart en omöjlig fråga att svara på, men ändå lite resonemang kring så här, musiken versus artisten som produkt. Alltså hur mycket ska musiken tala vad det faktiskt är, bara musiken i sig, och hur mycket ska man bygga artist som produkt? Det finns ju exempel på där kanske liksom den breda allmänheten inte känner att men det här är en artist som är musikalisk, men det finns någonting annat att bygga på i form av liksom en personlighet eller ett varumärke eller liknande.
Exakt. Och jag har ju blivit lite av en för att utnämna mig själv expert av att bygga just karriärer av lite på det sättet som du beskriver, där det kanske inte alltid finns något liksom musikaliskt embryo till en början, men där man börjar i andra änden där det finns liksom där det finns en fanbase eller följarskala, eller det kan vara följare på TikTok, Instagram eller YouTube, där man utgår från det och sen bygger det musikaliska därifrån. Vad var frågan nu? Förlåt.
Nej, men dina tankar kring det, hur du, när du tar dig an olika projekt eller när du ser...
Nej, men det intressantaste för mig, tycker jag, det är liksom, finns det någonting, finns det liksom en story att berätta? Jag gillar att jobba med storytelling just så här. Du behöver inte ha sjungit innan, men om du har en intressant story och någon slags talang som man kan bygga utifrån, ja, men då kanske jag kan bygga en artistkarriär därifrån. Men sen det här med produkt och icke-produkt, det är en fråga som jag ofta pratat om med mina kollegor. Det är för att du, alltså oavsett vad artister säger, även de mest creddigaste, och så här, du blir ju en produkt så fort du släpper någonting på Spotify. För du säljer ju någonting, du säljer ju din musik. Mm. Och även om vissa artister säger nej, men jag är ingen produkt, jag vill inte att, liksom, att det ska kännas som att jag säljer mig själv. Ja, fast du gör ju det. Så det är dagens samhälle ser ut så. Det är så här, så fort du din låt streamar och du tjänar pengar på den, även om det är en liten summa, så är du en produkt. Mm. Sen finns det ju såklart många olika dimensioner.
Du, vi ska gå in på det här som vi har sagt att vi ska gå in på, AI. Mm. du nämnde inför vårt samtal att du tycker det är intressant med AI och ja, implementeringen och användningen av det i branschen. Har du själv använt
Jag använder AI väldigt mycket i mitt jobb faktiskt. Ja. Och jag tycker att det hjälper mig så sjukt mycket med saker som skulle ta mycket längre tid innan. Jag är väldigt glad att hela liksom AI exploderade precis nu när jag gick in som delägare i ett nystartat bolag. För det hjälper oss att effektivisera väldigt mycket av vårt jobb.
Mm. Som exempelvis?
Bara så enkelt som att ta fram artworks. Yeah. Eller inspirationsbilder. Även på senaste campet så hade vi inte tillgång till en artist som inte kunde närvara. Och då AI-genererade vi sången. Mm-hmm. på en demo. Mm. Som var också så här helt otroligt att det gick att göra. Och det lät väldigt, väldigt bra. Men självklart, sen så demade vi in samma låt med den riktiga artisten. Men där och då, när vi behövde ha någonting att lyssna på och se hur låten blir, så var det ett fantastiskt verktyg. Mm. Bara för några veckor sedan så bollade jag med ett magasin om ett reportage som skulle göras och lite idéer som vi försökte knäcka, så vad ska man göra, och jag redaktören hade kontakt under hela helgen och skickade massa idéer och så här, men ingenting var liksom riktigt rätt, och till slut så var vi båda så här, okej, vi har slut på idéer. Mm. Då gick jag faktiskt in på ChatGPT och frågade så här, vad tycker du, och då fick jag 5 förslag. Och sen blev det ett av de förslagen som vi till slut körde på.
All right. Mm.
Så det är mer, det kan man säga liksom har mer att göra med liksom med marketing och PR.
Yeah.
Så det jag älskar att implementera det i mitt jobb. Mm. Sen måste man liksom kunna hitta någon slags balans om man ska använda AI, och det är det jag tror den stora utmaningen kommer vara i några år framöver, att hitta balansen. Men jag tror inte att AI helt och hållet liksom kommer kunna ersätta allting, utan jag tror det handlar om att liksom ett samspel mellan människan och det traditionella jobbet och AI. Men AI öppnar upp så sjukt mycket möjligheter och hjälp, och som sagt, för vår del som är ett liksom nystartat bolag, så hjälper det otroligt mycket. Det har hjälpt oss i flera situationer där vi kanske hade behövt ta in liksom hjälp utifrån. Nu kunde vi snabbt lösa det med hjälp av AI. Mm. Sen gäller det att liksom kvalitetskontrollera allting. Gör du låtar eller artworks eller någonting, det måste ju fortfarande vara bra kvalitet, och AI är fortfarande inte färdigutvecklad. Det utvecklas ju hela tiden, så att det är därför den liksom människan och jag behövs som någon slags kontrollant, att det fortfarande är bra.
Du är inte rädd att din roll ska ersättas heller, att en artist direkt kan bolla med en AI kring det kreativa för en show på Mello till exempel?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Självklart så kan man ju bolla till en viss del, och AI kommer ju bli förmodligen bättre och smartare ju längre tiden går. Men jag tror inte man kan ersätta den mänskliga faktorn och magkänslan helt. Mm. Det är liksom trots allt datorer liksom, och även om de är sjukt smarta, så det är liksom, jag tror inte det går att ersätta människan i alla former, utan du behöver fortfarande den här magkänslan och hjärnan som vi, och kunskapen som vi människor besitter. Mm. Så jag tror det handlar om att inom liksom inom alla former av, om vi pratar om underhållning, hitta liksom ett, verkligen ett sätt att samspela med, mellan människan och AI.
Mm. Ja, det får avsluta, tänker jag.
Ja.
För idag. Stort, stort tack, Robert.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Ja, det var allt för idag. Så stort, stort tack för att du har lyssnat. Vi uppskattar verkligen att du stöttar podden genom att lyssna. Och vill du stötta ännu mer, se till att klicka på följknappen så att du får uppdateringar så snart vi har ett nytt avsnitt ute. Har du tips om personer som du tycker ska vara med i podden, ämnen som vi ska ta upp, frågeställningar som vi bör bena ut, hör jättegärna av dig till oss då på info@dmgeducation.se. Återigen, stort tack för att du har lyssnat. Vi ses nästa avsnitt.